Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Du lyssnar på podden Atladotter och Bjurvald och jag heter Margret Atladotter och med mig har jag...
Lisa Bjurvald.
Hej Lisa.
Hej Margret.
Vi är tillbaks.
We are back.
We're back.
With a vengeance.
Ja men verkligen.
Eller något.
Vad ska vi... Vi har varit borta.
Ja, det har vi varit. Vi har varit under jorden. Nej då.
Vi har inte, i alla fall inte släppt ett avsnitt sen vi gjorde... intervjun med Sofia Olsson Olsén.
Som var så bra, hon sa så mycket bra grejer att vi kände att vi blev ett paffa.
Precis.
Så vi var tvungna att ta en paus. I februari var det. Och nu är det 1 april.
Jag vet, tiden går jävligt fort. Men för alla fans som har undrat vad vi har tagit vägen, vi är tillbaks och vi behövde en liten paus.
Och det är inte bara vi som är helt megalomana som säger så här, måste jag påpeka. Utan det har verkligen varit folk som har mejlat och twittrat och påstått, jag har fått en påstötning så här ute.
Är det sant?
Ja, ute IRL.
Kommer folk komma och bara, vad fan håller ni på med?
Ja, och det var också väldigt roligt när det var någon som kom fram till mig och sa, men jag hör att det är Bjurvald från Atlatro Bjurvald, jag hörde på din röst.
Är det sant?
Ja, och det var ju jävligt häftigt.
Wow, ja. Är det första gången du blir så här podd igenkänd?
Absolut,
fan, röst. Cool.
Absolut, annars är det sådär, men jag har ju sett det inom några som följer intervju, eller namn är ofta, om man har, både du och jag har ovanliga efternamn.
Exakt.
Men definitivt röstigenkänning.
Alltså gud, häftigt.
Jag blev rådnande och skakad. Av denna upplevelse.
Men det är lite intressant just att folk har varit så här, alltså är typ lite oroliga.
Alltså, det gillar jag.
Bara så här, hallå, vad har hänt?
Men, det är alltså, bara jobbörda som har hänt helt enkelt.
Ja, alltså men verkligen känner jag nu, känner jag att jag efter efter att ha varit ledig i påsk så känner jag att jag har lite energi igen. Det var så jävla mycket olika saker som båda vi gjorde under en period.
Att precis.
Man blir helt... Och vi har ju fan haft ett helt avsnitt om det här.
Ja, det har vi.
Spa-podden, där vi pratade om hur lätt det är att bli utbränd eller liksom semi-utbränd i den här branschen. Att det är jävligt mycket... press från alla möjliga håll och kanter.
Vi har väl lärt oss av erfarenheten.
Verkligen.
Att sätta lite...
Ja, man behöver vila lite.
Paus innan man ser väggen torna upp sig.
Exakt.
Så tar man paus innan.
Exakt. Ja.
Men jag ska säga, alltså rent krasst så blir det ju så här också. Har du till exempel föreläsningar, workshops och sånt där inbokat, kanske i någon annan del av Europa, och du får en stor summa pengar och sitter folk och väntar på dig. Ja, vad är det du ställer in? Vad är det du säger att jag kan inte göra den här veckan? Då blir det ju sånt som podd. Fastän det kan vara helt lika roligt och stimulerande. Så blir det ju rent krasst så att de liksom betalade uppdragen och sånt som hänger på att andra människor sitter och väntar på
resultat.
Det är det som får gå före.
Men också att så här, alltså...
Jag bara, sponsorfiske? Det var det inte egentligen. Men...
Nej men det är klart, alltså, hade vi kunnat leva på att göra den här podden helt och hållet så hade vi ju varit jätteglada.
Jag hade kört ju 3 avsnitt i veckan. Vi tar ett avsnitt på om den här rubriken för den är så bra.
Exakt. Men, det är liksom, heller inte bara så här jobb. Alltså, man har ju så här ett liv också.
Ja, jag har hört det.
Med saker som man måste göra och tänka på. Och, amen, jag vet inte, ibland så behöver man bara chilla och det har varit ganska skönt.
Ja, absolut.
Även om man har saknat poddandet så har det varit det funkar att ta en break.
Ja.
Om man säger så.
Men sen kan vi ju inte heller stapla ämnen på rad. Så vi ska ju inte heller liksom ge någon bild av att vi ska försöka sammanfatta. Alltså det har ju hänt, ja, till exempel de fruktansvärda terrordåden i Bryssel har ju hänt. Och det kommer vi inte gå in på, terrorvakna av det. Utan vi kör det som aktuellt för stunden.
Vi kör en klassisk jävla podd. Alltså ja. Vi ses och snackar om lite allt möjligt.
Ja, och det har ju hänt någonting nu i vår bransch.
Ja, alltså det kom ju en undersökning från DN. Mm. En förtroendemätning för medierna. Och nu på förmiddagen, det är fredag idag. På förmiddagen är det många som har kommenterat den här och varit väldigt glada. Alltså den här förtroendemätningen visar är ju att svenska folket har... alltså litar på public service väldigt mycket.
Inget det... nytt där har alltid varit så. Precis, alltid högst det... förtroende i alla mätningar. Så exakt. Radio, SVT,
jag tror att det är som, alltså 75% uppger att de har mycket eller ganska stort förtroende för Sveriges Television.
Ja.
Och för Sveriges Radio är den siffran 73%.
Mm.
Men det som folk är inte bara glada över att public service har fortsatt stort förtroende hos folket. Folk är också glada över att de så kallade alternativa medierna, rasistmedierna, eller det en kallar invandringskritiska.
Nej, sakerna. På riktigt! Ja. Nej, men herregud.
Att de har vad ska man säga, i jämförelse då, väldigt lågt förtroende. Ja. Att det är ju endast 4% i undersökningen som säger att de har förtroende för sajten Avpixlat. Vad känner du när du hör de här siffrorna?
Många saker och ingen av dem bra. Okej, okay. Först så är varje jävla procent i förtroende för de här sajterna är 1%. Även 1 milliprocent för mycket.
Exakt.
Det andra är, varför ingår de i den här jävla mätningen? Mm. De är inte medier, de är propagandasajter. De för en aggressiv tes. Alla människor är lika mycket värda. De förföljer journalister. Det här är antidemokratiska propagandaskrifter på nätet. De ska inte ens ingå i den här medieundersökningen. Du kan göra en separat undersökning om olika extremistgenres på nätet. Skitintressant. Men det har ingenting i det här att göra. Det är min reaktion. Alltså, och sen så undrar jag, jag måste bara lägga till det här, som liksom både gammal statsvetare och någon som har skrivit så mycket, till och med böcker i det här ämnet, vet inte folk, känner inte folk till den här så kallade skamfaktorn? Alltså, folk svarar inte ärligt på frågor som, är du rasist, litar du på de här medierna? Det finns gigantiska mörkertal, det gör det oavsett vad du undersöker här. Så att vi måste ju tänka på att först är 4-5% jävligt högt i sammanhanget med tanke på vad de skriver om. Med tanke på hur långt bort det är från seriös oberoende journalistik. Men det är också högt med tanke på att du kanske får dubbla den.
Visst.
Det jag tänker, alltså, i verkligheten får man kanske räkna med att det är närmare 10%. Vilket inte är konstigt med tanke på att den stora andel, det är ju över 90% av Sverigedemokraternas väljare som tror att etablerade medier mörkar sanningen om invandringen, till exempel.
Men alltså, också...
Berätta, vad tänker du? Du hör ju redan hur upprörd jag blir här.
Ja, men jag håller ju verkligen med dig här. Alltså, och också så här, 7% i den här undersökningen har uppfattningen att Avpixlat ger en sann bild av verkligheten.
Fruktansvärt.
Det är, alltså,
jag och kan högre inte förstå... bland ungdomar alltid. För att jag gissar att det här är, vadå, 18-45 eller vad är det för... Det kan vi försöka få fram, men det är ju inte en... Vi vet ju i alla fall att det inte är en enbart ungdomsbaserad undersökning.
Ja, men precis.
Och med tanke på när man är ute i skolorna hela tiden och föreläser om källkritik och vet hur få det är som fattar skillnaden mellan till exempel Expressen och Avpixlat, så ska man ju också där räkna med att siffrorna är mycket högre bland unga. Så det, nej, som... det här är inget jag blir glad av.
Nej, men det som jag tycker är konstigt är, alltså, du har ju helt rätt i att så här, mörkertalet är så stort och att 7% är förmodligen inte dubbla om inte mer är ju läskigt i sig. Men det som stör mig, och vi har skrivit om det nu här på förmiddagen på Politism, eller Erik har gjort det, det är ju liksom, det provocerar mig något enormt att liksom ledande personer i branschen tycker att det här är positiva nyheter.
Ja.
Alltså att de kör vinkeln, det här är liksom förödande för hatsajterna, det här liksom krossar
ofattbart oinsatt.
Ja, men alltså, jag tycker att det är jag vet inte vad jag ska säga. För jag blir så här, jag blir, men har vi kommit dit att så här, vi kan Det är ju helt sjuka
trodde
siffror.
Man, men då är det så här, okay, man trodde uppenbarligen att det skulle vara värre. Mm. Man trodde kanske att siffrorna skulle motsvara SDs stöd då. Att det skulle vara vadå, en tredjedel av folket är beredda. Men då har man ju missuppfattat. Det här är ju inte en undersökning nu över hur många som läser det.
Nej.
Det är inte en undersökning över hur många ungdomar som går in där varje dag eller varje vecka. Utan det här är ju de som har förtroende. Så det är ju någonting helt annat. Så jag förstår fortfarande inte vad man jublar åt. Man hade trott att det skulle vara färre. Man fattar inte hela det här med mörkertalen. Nej, det här är ju ingenting bra. Och sen att man ställer det mot de här välbekanta siffrorna. Alltså jag kan säga i vårt branschorgan Medievärlden, vi skriver ju knappt om sådana undersökningar. Därför att det som skulle vara sensationellt är att public service inte har starkt förtroende.
Precis.
Alltså, det skulle vara nyhet.
En annan siffra här som man lyfter fram i DN, i en artikel i DN, är så här. Avpixlat har kopplingar till Sverigedemokraterna, no shit, men det är bara en minoritet.
Starka kopplingar kunde man ha dragit till
med. Precis, men det är bara en minoritet på 21% av partiets väljare som uppger att de har förtroende för sajten. Och då kommenterar då David Alin från Ipsos och säger så här: det är helt fel att säga att alla som röstar på Sverigedemokraterna har förtroende för Avpixlat. Som att det är så här, vi kan andas ut, eller vadå? Jag fattar inte riktigt.
Nej, det var också en jättemärklig koppling. Men det allvarligaste tycker jag är här i branschens totala missförstånd inför undersökningen.
För det är ju nästan så att, alltså, för jag tycker ju verkligen, alltså, det är nästan typ irrelevant för mig.
Ja.
Alltså vilka som röstar, om alltså de som röstar på Sverigedemokraterna och de som tar Avpixlat för att liksom en seriös sajt.
Ja.
Alltså det är ju lite olika saker.
Ja, och de som röstar på Sverigedemokraterna konsumerar garanterat en rad andra liknande propagandatidningar. Så det, jag tycker också det känns irrelevant. Men
de kanske tycker att Avpixlat är så här för mesigt.
Precis, ja det tror jag absolut. Men jag tycker ändå, det allvarligaste för mig är ändå detta. Att man tror på något sätt att man ska kunna hitta påtagliga siffror, konkreta fakta i de här frågorna.
Mm-hmm.
Därför att partierna och sajterna som vi pratar om här, de påverkar samhällsklimatet på sätt som inte är mätbara. Och liksom, när ska journalister lära sig det?
Mm.
Så många gånger som man till och med ute i skolan och diskuterar och lärare säger, ja men det är ju så bra, de fick ju bara en fjärdedel i skolvalet. Och man bara klamrar sig fast vid dessa procentsatser hela tiden. Vi har ju sett, du och jag har ju i den här podden under det senaste året faktiskt granskat andra sätt som hatsajterna påverkar. Genom att man gör äckliga röstfisken på olika etablerade ledarsajter till exempel. Man använder uttryck som de här sajterna gör. Man vill helt enkelt åt deras läsare och använder det med en massa jävla fula knep. Så de påverkar ju journalistiken på sätt som du inte kan mäta i procent, men som vi mediebevakare och mediegranskare kan uppmärksamma ändå. Glidningar, ord, du vet, bara det här som du nu nämnde. DN använder ordet invandrarkritiskt istället för invandrarfientligt. Mm. Är ju en sån påtaglig influens från just de här hatsajterna. Sättet som, det är väldigt lustigt, jag ska föreläsa på gratistidningarnas branschdag nästa fredag om så hanterar du hat och hot. Så jag har ju verkligen de här siffrorna färskt i huvudet. Du har stor andel svenska mediehus som är utsatta för den här typen av näthat och hot som ofta har sitt ursprung i de här nätsajterna. Jag ska inte dra hela föreläsningen för dig, men låt mig bara säga det här med självcensur. Ytterligare något som inte nämns här. Åh, vad härligt, det är bara 4-7%. Ja, men då kan jag säga att en av tre journalister på de här utsatta redaktionerna har ju censurerat sig själv och säger att men jag känner inte för att skriva om så kallade känsliga ämnen. Och det kan vara feminism, jämställdhet, invandring. Mm. Så att läget för branschen är oerhört allvarligt. Visst. Med sättet vi påverkas rent konkret av det här. Återigen något som inte återspeglas. Så vad fan, det här, är det ett aprilskämt eller tycker vi att det här är något att fira? Skärpning?
Alltså, apropå ett konkret exempel skulle jag vilja påstå på den här glidningen som vi har diskuterat fram och tillbaks nu det senaste året är ju...
Och lagt fram oräkneliga exempel på.
Ja, men det här rubriken som publicerades nu i påsk, eller om det var förra veckan, den här rubriken på Göteborgspostens ledarsida av Ann Heberlein. Vi måste prata om islam.
Ja, suck.
Vad tycker du, för det första, vad tycker du om rubriken bara?
Ja, den antyder ju att det här är någonting som vi inte pratar om.
Det tystas ner.
Det tystas ner, det är någonting som är dolt, det är någonting helt förbjudet. Den här typen av rubriker är ju väldigt förrädiska. Här är det ju debattörer som ofta spelar sådär oförstående. Ja, men det här är väl inget rasistiskt, det är väl inget främlingsfientligt. Och det är det ju inte heller. Och jag kan säga att jag tycker att hennes artikel var bättre än vad den har fått själv för att vara. Det är en ganska öppen sinnad och liksom eftertänksam artikel. De pratar om vikten av att faktiskt diskutera just religion och inte bara extremism och utanförskap. Och jag håller helt med henne i det. Och hon säger faktiskt uttryckligen också att man kan säga samma sak om kristendom, och det har jag också gjort. Och jag tycker att, den har sina poänger.
Det var ju drama med artikeln.
Ja, det var ett drama. Hon hade fel siffror och hon säger själv att hon var helt förstörd över det, och det var helt pinsamt.
Men vad tycker du om hur liksom rättelserna gick till? För att man skrev
det var ju mer det. Alltså det är rubriksättandet och det är rättelserna som är problemet här. Jag har inget problem med henne eller med hennes artikel. Och man ska komma ihåg att såna här, alltså att det kommer in fel siffror, det händer dagligen. Alltså gå in och titta i Expressens spalter, gå in och titta i seriösa tidningar som Fokus. De har långa såna här fokusrättar varje vecka. Det är ingenting konstigt i sig.
Men det var sån grov fel. Det var alltså att hon gick från en siffra på 395 terror då.
Och det är klart att det är extra känsligt. Så att för mig är det mer en fråga om varför gick inte redaktionen in och lusläste när hon slängde sig med de här siffrorna.
Så viktig fråga här. Det här har vi, nu kommer det låta som att jag tycker att jag och Erik Rosén är världens bästa redaktörer. Det tycker jag inte, men när vi startade Politism, då hade vi som så här, en av de absolut viktigaste grejerna för oss var så här, vad vi tror kommer vara viktigt i framtiden för opinionsjournalistiken är så här, alltså klassiskt redaktörstörskap.
Ja,
alltså,
god redaktörskap. Exakt. Ja, absolut.
Så här, man kan inte så här, liksom bara ta in människor som kommer från politiken. Man måste ha det här journalistiska perspektivet hela tiden. Och framförallt att ha redaktörer som liksom tar ansvar och lusläser, och helt att man inte rätt publicerar saker som är fel och så vidare och så vidare.
Ja.
Alltså det händer ju att saker blir fel.
Ja.
Men jag känner att just på GP:s ledarsida så är det kanske inte jättemycket.
Absolut. Jag håller med dem, och jag tycker också att det finns andra exempel, inga namn nämnda, där det bara är liksom du slänger upp den lite som den är. Och det handlar ju om snabbhet. Det är ytterligare ett av offren. Och det har det ju varit länge. Det är ju verkligen ett av de offer som har kommit fram, att vi slarvar och det blir liksom inte bra. Sen tycker jag att det kan vara jävligt löjligt att starta liksom ett drev på de grunderna, just när det här är någonting som händer så många andra och med så många andra ämnen. Och det var jävligt olyckligt för henne att det var just nu. Men jag menar, det här man läser mellan raderna, att hon på något sätt medvetet skulle ha slarvat för att det rör islam eller muslimer, det är ju bara rent nonsens. Det finns ingen skribent som medvetet vill sänka sin egen text. Hon skriver ju själv, som sagt, hon känner sig liksom djupt besvärad, och hon liksom ber så hemskt mycket om ursäkt, det var absolut inte meningen. Så att jag lägger det helt på redaktionschefen. Så fort du ser något sånt här känsligt, in och detaljgranska.
Men alltså,
vi slänger absolut inte in diskussionsinlägg på medievärlden utan att läsa, det är ett vansinne. Så fort man stöter på något, det här låter helt högt, det här låter lågt, så kollar du ju trippel.
Men vi måste prata om att så här, ja, men rubben eller liksom inlägget, vi måste prata om islam. Och medierna i P1 skriver på Twitter så här, citat: vi måste prata om islam, skrev Göteborgs-Posten, men både nyhetsredaktionen och Alice Teodorescu vägrar intervjuas inför lördag.
Okej, slarvigt av medierna. Det var inte alls Göteborgs-Posten som skrev det, utan det var en extern kolumnist på ledarsidan.
Men
viktigt i sammanhanget ändå, tycker jag. För att det där slarvas det jättemycket med. Det är hur vanligt som helst folk skriver. Expressen skriver nu, Aftonbladet skriver nu. Vi måste ändå skilja på externa. Det är inte tidningens linje det här.
Nej, men Alice Teodorescu är ju redaktören som har tagit in det. Hon bör ju då också diskutera, alltså i alla fall ställa upp på intervju.
Ja.
För att då är det någon som frågar så här, med vilken motivering? Och då säger Alice Teodorescu: jag har inget att tillägga, fel när rättade, saken är utagerad.
För henne, ja.
men är inte det lite, det är det som stör mig, så här, vi måste prata om, alltså om jag skulle skriva en text här, vi måste prata om vad det nu kan vara, då är det ju att jag vill prata om det, alltså att jag uppmanar till debatt, till diskussion, till dialog. Det här visar ju på något sätt att så här, det inte kanske är så att de vill diskutera islam, utan att det bara är någon, alltså, jag vet inte.
Det är en jättebra poäng. Margaret, det här är en så bra poäng. Nej, men vad glad jag är att du säger det här. Därför att det är ju något man ser i så många paneldebatter och diskussioner. Jag själv försökt få Sverigedemokrater att ställa upp i debatter. För dem är det mycket trevligare att fortsätta med det här. Vi blir aldrig inbjudna, vi är så isolerade och det pratas aldrig om det. Ja, men vi ska hålla en stor debatt här om invandring på ABF. Vill ni komma? Nej, det passar inte riktigt. Det är bara galna vänsterextremister i panelen. Det vågar vi inte. Så det där är ett jättebra exempel. Nej, man vill uppenbarligen inte prata om det. Men det är också ett exempel på att man inte tycker att man har tid för mediegranskning. Och det är väl sorgligt. Det här är från samma person som har sagt att man inte ska lita på medierna. Mm. Obs, inte programmet utan medier i allmänhet.
Men precis. Det är ju, men det sätter ju också liksom, när man har den inställningen då från ledarredaktionen i det här fallet, så blir det ju jävligt jobbigt för liksom övriga GP att sen och kunna ställa andra makthavare till svars, för att då kan ju de bara säga nej, men det här är, det är en utagerad fråga. Man bara, ursäkta, säger nej. Vissa saker måste man faktiskt prata om. Och jag vet inte, jag är väldigt besvärd av hela den här, vi måste prata om X, och sen så när liksom,
jag kan inte komma på ett enda ämne nästan som det faktiskt bör pratas mer om på det sättet. Alltså, nej, men vi har så fria och oberoende medier i Sverige. Först tänker jag så här, transsexuella, nej, det har varit väldigt mycket omskrivet om den frågan faktiskt senaste året. Men för 42 år sedan skulle man kunna säga borde prata mer om transfrågan. Men det är jättesvårt att komma på något annat ämne. Islam är definitivt inte en av dem. Sen så kan man göra, du vet, vi måste ha fler perspektiv från troende i medierna. Mm. Det tycker jag skulle vara intressant. Det är väldigt ofta så att när muslimer får komma till tal, så är det liksom rätt sorts muslim. Då är det någon som har lämnat islam och säger att det är en hemsk religion. Men det är ju väldigt sällan du har liksom...
Men alltså, den rubriken, vi måste prata mer om troendes perspektiv i medierna.
Not so sellable.
Det är liksom, det är inte, det går ju inte riktigt hem i så här liksom mörkare vatten, om man säger så. Men det rubriken, vi måste prata om islam. Det funkar ju. Det kan man ju köra liksom så här.
Ja, det är så vakt också. Men sådana där är fula. Men återigen, för att för liksom knyta ihop säcken lite grann med den här undersökningen som kom idag, det är ju verkligen ett typexempel där på hur sådana sajter påverkar. Vi vet att det räcker med att sätta en sån vagt frågande rubrik och slänga in någonting om islam, muslimer, invandring för att få stor spridning på de här sajterna i sådana kretsar och få om dem som att GP:s ledarsida är minsann de enda som inte är förrädare i dagens medier, och få alla de hyllningar och få alla de klicken, vilket är hela deras raison d'être ungefär på GP:s ledarsida.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Så där har du ytterligare ett liksom icke-mätbart, statistiskt säkerställt fenomen. Som de här hatsajterna har lett till.
Men jävligt tråkigt ändå att det inte blir något i medierna. Alltså nu pratar vi om medierna i P1.
Ja, det är jättetråkigt.
Att, det hade varit jävligt intressant.
Ja, att, men jag hoppas att de gör någonting annat. Ja. Då kan man räkna hur många artiklar har skrivits om islam.
Ja.
Så faktiskt, men, kan väl, det kanske vi gör i medievärlden annars.
Det tycker jag.
Och ser att det är någonting som pratas ganska flitigt om.
Precis.
Framförallt är det väl så efter terrordåden så de i Bryssel så pratas det väl jäkligt mycket om islam. Mm. Jag vet inte hur många kristendomsdebatter vi hade efter Breiviks attentat.
Nej.
Men jag kan nog räkna på ena handen.
Ja, men verkligen. Från detta till något helt annat.
Ja.
Jag undrar nämligen en sak.
Mm.
Är du nöjd med din byline-bild som du har?
Ja, därför att jag tycker att jag styr den ganska bra.
Jag måste ta fram den nu. Jag måste titta bara på
alltså, man har ju olika för olika sammanhang. Jag skriver också böcker. Man har ju lite olika där. Man vill olika saker.
Ska vi ta den? Jag ska titta på den som titta du har på medievärlden.
Titta på den. Det är väl mest rimligt där. Därför att den är medvetet inte så här... Jag kan se snyggare ut, for lack of a better word.
Den är väldigt neutral. Alltså
ja, den är neutral. Inte... Men alltså, förstår du vad jag menar med att jag kan se snyggare? Alltså, du har sån här, du kan få en snyggare profil, du kan ha härligt ljus, du kan pluta, du kan ha mycket mer tung ögonmake. Alltså, jag kan få mig själv att se jävligt mycket hetare ut än den där bilden. Men det vill jag inte, utan jag vill ha en som är vänlig, öppen, liksom klar blick. Inte varken stort garv eller arg. Mm-hmm. Mer neutralt ansiktsuttryck. Och även liksom neutrala kläder och frisyr. Så den är verkligen liksom eftertänksam.
Mm.
Men det här är ju verkligen något man har jag fått jobba med.
Min genom också,
ja, och titta på din. Få se din.
Alltså nu, den är liksom...
Du, återigen, du har ju också många olika. Man har ju, ja. Nu tittar vi på den du har med din kollega Erik på Politism där.
Precis, sen så har jag ju en som... Jag har ju en som liksom följer varje artikel jag skriver på Politism. Den är jävligt liten, ser jag nu. Men där tänkte jag väl också att... Eller nej, jag ska vara ärlig nu. Jag tänkte att jag ville vara jävligt snygg på den.
Ja, men det är klart att man liksom sminkar sig och tvättar håret. Det är ju inte att man går upp ur sängen. Det är klart att man piffar till sig inför en bild.
Nej, men jag tänkte väl att jag ville ha i alla fall så här, så relativt neutrala kläder.
Det ser du också vart. Liksom, jag har någonting grafitgrått och du har någonting svart. Precis. På dig här. Du har utsläppt hår.
Mm.
Och du har också liksom en neutral, allvarlig, men varken liksom ilsken eller hysterisk glad min.
Exakt.
Och sen så på den lilla här har du handen bestämt i sidan.
Ja, för att jag tycker att det är jävligt svårt med byline-bilder som är alltså halvkropp. Då måste man göra någonting med händerna.
Det måste man absolut göra. Och inte peka alla världsreporter Ulf Nilsson.
Precis. Och att hålla armarna i kors blir ju... Det är ju lite defensivt kanske. Så att jag vet inte, det där var nog inte så jättegen...
Eller för Gio, aggressivt också. Ja. Här kommer jag bredbent armarna i kors. Eller jag är en rädd kvinna, jag vågar egentligen inte stå för vad jag tycker.
Men och handen i sidan sådär, jag vet inte fan varför det blev så. Men
det är väldigt bra.
Det är väl liksom en pose
typ.
Jag vet att när jag jobbade på Nyhetsgärningen så hade jag två olika byline-bilder. Beroende på, för det jag skrev i varje nummer var basically en ledare liksom. Och då hade jag en där jag var... glad och ändå jag var väldigt allvarlig bara, så här, beroende på vad jag skrev.
Det har jag också varit med i världen. Nu har jag valt ett mellanting, men jag har alltid haft två också annars.
För det blir lite fel om man skriver någonting väldigt så här, seriöst eller liksom, allvarligt och har en byline-bild där man ser superglad ut.
Ja, nej men absolut. Det här är superintressant. Jag reagerade jättestarkt på en av våra kvinnliga föreläsare som vi har på Medievärlden Premium, Katarina Graffman, som är fantastisk expert och bland annat föreläsare om millennials och olika. Hon har en nu som kommer upp här, Generation Z, så når du dem. Gud vad jag hajade till, för att hon tittar rakt in i kameran, det är rakt framifrån, och hon håller upp ett finger och verkligen pekar och berättar, så här når du dem. Jag har kunskap, jag har expertis. Kolla, jag tittar rakt i ögonen. Nu ska du komma och lyssna på mig. Gud, så ovanligt det är. Annars skulle man inte reagera så starkt. Jag tror inte jag har sett någon annan kvinna se ut sådär på sin föreläsarbild. Jag ser mycket vänare och mesigare ut jämfört med den här hårda kvinnan. Och den är svartvit också.
Men den är väldigt badass.
Ja, det är den. Och också... med rött och vitt och liksom det här svarta och
Men tänker du mycket på alltså så här, könsskillnader där? Alltså
det har jag börjat göra.
Och kvinnors olika byline-bilder. Vad tänker du?
Jag har börjat göra det framförallt för att jag gör mycket såna grejer som att man har, man kanske är med på en föreläsningsdag. Mm. Och då ser man sig själv i programmet bredvid manliga talare.
Mm.
Och jag var på en grej i Tyskland och de andra i panelen var män 50, kanske till och med 60 plus. Mm. Fyra andra. Det är jättespeciellt, tänker jag. Ute i Europa har du fortfarande sådana paneler. 4 6-åriga män och en kvinna i 30-årsåldern. I Sverige så sticker en sån panel ut, verkligen. Men det gör det inte där. Där var det jag som stack ut. Oh, han har sett så fantastiskt en kvinna i panelen. Då känns det ändå vi har kommit ganska långt. Men deras bild var helt annorlunda. Det är ju verkligen full on skjorta, kavaj och slips. Alla slips. Tung blick och liksom mycket, det kan vara man sitter i så jävla skinnfotölj, något helt annorlunda, och då blir man ju den här väna, ljusa, lite milt leende svenska blondinen och säger åh, får jag vara med, jag är så tacksam, jag ska försöka inte säga något allt för stötande, och då så i sådana sammanhang har jag, så jag har börjat kika jättemycket. Tycker du att det är någon skillnad i generation? Om du tittar till exempel Nöjesguidens bilder där du har liksom reporters som är så unga som kanske 19-20.
Mm-hmm.
Tycker du att de ser annorlunda ut? Alltså de här, den här jättenya generationen kvinnliga journalister.
Ja, eller så här. Jag tycker att just byline-bilder är så jävla intressant. För när man började skriva eller började i branschen, då betydde en byline-bild jävligt mycket.
Alltså, oh ja.
Nu idag när vi har så jävla mycket mer, jag vill ändå påstå att vi har mer utseendefokus. Alltså det är,
oh ja.
Folk har olika kanaler, alltså Instagram, Twitter, alltså mm. alla reportrar och skribenter har egna så här, sociala mediekanaler där mm. de kan ha mer kontroll över sina bilder. Jag vet att jag själv lägger upp jävligt mycket mer bilder på mig själv mm. nu än på den tiden. Alltså det ja. Var ju bara en byline-bild som man ja. Hade, basically.
Och man kände ju inte igen folk på stan på samma sätt.
Exakt.
Jaha, är det du? Du ser inte alls ut som din byline. Det var en sån vanlig grej man sa då.
Verkligen.
Nu känner man igen folk direkt. Precis som du säger, man sätter bilder på semester, på konferenser, bylines i olika varianter, färg, just. Svartvitt. Ja, intressant.
Så det jag vet, det är ju liksom byline-bilden har väl kanske, alltså betydelsen av den har väl kanske devalverats lite grann, tror jag, mm. om man ska titta på någon så här generations, alltså något generationsskifte.
Mm.
Jag får det intrycket i alla fall.
Mm. Det här tycker jag skulle vara jättekul om folk kunde twittra ut sina byline-bilder. Gärna om ja. Det var någon gammal också. Att det behöver inte vara äldre än bara 3-5 år. För det åldras ju liksom snabbt. Twittrar den under hashtaggen AB-podd eller skicka direkt till mig eller Margret. Det skulle vara svinroligt att se. Gärna om du jobbar på något särskilt ställe där männen ser annorlunda ut än kvinnorna eller liknande.
Eller hur? Alltså jag måste säga, jag har ju en gammal byline-bild
ja.
Som jag är så jävla nöjd med, som jag skulle vilja använda, alltså för alltså resten
från när du
av
var
min
19,
karriär
eller?
Ja, typ. Eller så här från ja, men när jag var 25 liksom.
Ja.
Jag skulle verkligen vilja använda den forever and ever liksom.
Ja, ja.
Men det känns inte direkt kosher.
Nej.
Inte.
Men jag kan tycka att det finns en väldig poäng. Min senaste bok valde jag medvetet en författaromslagsbild som är liksom väldigt minimalt sminkad. Jag sitter med handen i håret, skjorta, jag har jobbat en hel dag och ser jävligt avslappnad. Det ser verkligen ut som att man har fotat mig när jag vänder mig bort från datorn.
Mm-hmm.
Jag tyckte det passade så bra för liksom en lite mer analytisk bok.
Ja.
Innan var det hårt sminkat, otroligt glammigt, varit hos Corinne och Friends i så här 3,5 timmar, fixat perfekta frisyren. Men jag kände, nej, det är fan en skön grej med att bli äldre. Man kan fatta poängen med att ibland så är det inte perfekt i sådana sammanhang att ösa på med liksom allt det glammet. Det kan, ju, det kan ge en känsla av att man inte är så approachable. Man vill vara liksom snarare, jag är expert på det här området, kom till mig, bjud in mig till ett radioprogram som är en timme, inte till den tjusiga morgonsoffan.
Men det där har jag tänkt så mycket på i nästan hela mitt jävla liv. Alltså, såhär. En bild på, en byline-bild på en kvinna som är neutral, alltså helt vanlig, så här, ser helt vanlig ut helt enkelt. Det uppfattas ju som mer hårt än en man som är helt neutral.
För
att vi förväntas le hela tiden och vara tillmötesgående.
Och vara TV4-sminkade, aka du kan skrapa av det med naglarna under.
Exakt. Ja. Så det känns som att, jag har liksom absolut inte på fötterna här, jag har inte gjort någon undersökning, men det känns som att så här, kvinnor ler mer på sina byline-bilder för att det är bara så vi är, vi ler mer liksom. Och att hade jag haft en bild där jag var liksom helt neutral, så då skulle fan folk typ kommentera det, tror jag. Ja. Eller jag vet inte, det känns som...
Jag får otroligt mycket kommentarer av hatmejlare där det kan vara att du ser så galet stirrande ut. Mm. Och det tycker jag är jätteroligt. För att då är alltså den här...
Det är så jag ser ut.
Ja, nej, men då är den här blicken där man har... Du har en fokuserad, storögd, skarp blick in i kameran och du ler inte. Och nej. Det är så här, fan du stirrar. Och det får man aldrig i den kommentaren, just när man har det här med väna och lite mjuka och man mjukar upp sina drag.
Exakt.
Ja, skitintressant. Okay. Jag har också en spaning som jag inte alls har på fötterna för heller. Men har du märkt att hela den här Horace Engdahl och Ebba Witt-Brattström-bevakningen, att det verkligen dominerar? Det är män som får skriva om Horace och det är kvinnor som får skriva om Ebba. Varför? Är det inte så jävla mycket roligare om Björn af Kleen till exempel hade intervjuat Ebba och alla de här kvinnliga feministerna på olika kultursidor hade intervjuat Horace?
Jo!
Ja, och ställt dem till svar. Så bara, fan, vad tycker du om det här? Har du läst The Feminine Mystique? Har du läst alla de här? Var kommer det här citatet ifrån? Bara sätta besserwissen på pottkanten.
Ja. Nej, alltså,
vad är det för jävla 50-talsbevakning?
Men det där är så jävla fucking vanligt. Alltså, jag tycker att det där är genomgående på kultursidorna. Att så här,
det blir extra tydligt när det är ett gift par och båda två kommer ut med sina versioner av äktenskapet exakt samtidigt.
Ja.
Och den ena sidan är så här, jaha, Berra, då tar du Horace. Och du, Anki, du tar Ebba.
Ja. Ja. Men alltså, vad tycker du om den?
Hela debatten. Ja, men jag tycker att den har blivit så ytlig. Just därför att du har inte fått de här motsvarande perspektiven. Du har inte fått den här hardcore-feministen som liksom bevakar och...
Var det inte så de tänkte med Horace och Liv-serien?
Ja, det blev ju bra. Fan, det räckte ju med ett halvt avsnitt där. Det var ju skämskudde stor som soffan.
Jag har inte sett det.
Nej, men gör inte det. Bojkotta.
Oh,
jättepinsamt. Ja, men okej. Okay. Varför kan de inte ha de här två tjejerna? Jag vet inte vad den andra heter. De har också en podd. En varg följer sin flock.
Caroline Ringskog och Liv Strömqvist.
Jajamensan. Okej, okay, så varför kan inte då... Hon Caroline får vara med Liv ut på kulturresa i Europa.
Wow, det hade varit världens bästa program.
Ja, varför ska hon ha sin medelålders manliga ciceron med sig? För att det är så det uppfattas som håller henne i handen och visar henne. Det är så äckligt upplägg.
Men är det inte det de vill få till där?
Ja, det gick ju inte bra. Det gick inte alls bra.
Att låta en då feminist liksom...
Vadå, blir hållen i handen av gubben?
Nej, men ställa honom till svars. Jag vet inte.
Alltså... Nej, jag känner det så här Lolita. Nu ska jag gonna show you the world and buy you roses. Okej, Horace.
Åh, gud. Okej. Jag har inte sett det som sagt. Jag vet inte. Men jag älskar ju Liv, det gör jag.
Ja. Hon kanske kommer kollera bort honom på någon bar i Berlin någon kväll. Där, du kan väl gå där och köpa någonting där runt hörnet, Horace. Bara, okej, I'm on my own, bitches. Har du läst den här klassiken Fear of Flying med Erika Jong?
Nej.
Det måste du göra.
Jag har en fet jävla fucking läslista.
Det är ju verkligen en feministisk klassiker, rädd att flyga. Och det är ju där hon myntar det här uttrycket the simplest fuck, till exempel. Alltså att kvinnor ska ta för sig sexuellt på samma sätt. Och hon åker ju runt i Europa och lämnar sin man och latchar runt där. Tänk vad kul om man kunde följa... Jag behöver inte nödvändigtvis vara Liv om inte hon kände, för hon kanske redan uppdagen. Men den typen av resa. Och då får du tänka att det här är en bok som...
Var det en sexresa?
Nej, men bara det här att det är en kvinna som är på luffen. Hon kan titta på lite kultur, hon kan hänga, hon kan infiltrera några undergroundklubbar. Den programidén skulle man ju vilja se.
Verkligen.
Mm, men det går tydligen inte, som sagt, för man måste ha en man för att rättfärdiga. Allt hopp står ju nu till Jan Helin. Att alltså, råda bot på detta.
Det är verkligen mycket press på honom nu, känner jag.
Ja, också lite press på Aftonbladet. De har ju missat deadline. Under mars skulle de ju utse efterträdaren.
Vad känner du som är medie, liksom, analytiker, du som är expert på det här? Mm. Vad säger det dig att man missade sin deadline, sin utsatta deadline?
Ja, man har ju haft svårt att hitta någon som både ska ta på sig rollen chefredaktör och publisher.
Ja. Men ser du det som en
alltså, det är ett misslyckande, ja.
Men varför tror du att det tar så lång tid?
Det är för att det är svårt att hitta någon person som kan kombinera. Du kan hitta en publisher och du kan hitta en chefredaktör, men det är väldigt, väldigt svårt att hitta en person som kan kombinera båda de två rollerna i en person. Men, helt uppenbart.
Men så är det verkligen så svårt? Alltså,
ja.
Vill du mena att de inte har haft tid på sig att liksom, tänka den tanken innan? Alltså innan det blev offentligt att Diana skulle sluta?
Jag tror att det gick relativt snabbt.
Okay.
Jag tror det.
Jag börjar bli lite så här... Som sagt, nu var det ett tag sedan
vi poddade sist. Sofia, lyssna på vårt podd, se hur perfekt hon är.
Det är ju ett tag sedan vi poddade, och då med Sofia. Och det känns ju som att det måste vara jävligt jobbigt för henne då? Eller?
Jag tror att det är väldigt jobbigt för alla kandidater. Det är en sån tung roll och man vill nog ha det här ordnat ganska snart. Men ja, vi får se hur det går. Vi i medievärlden står ju förstås i kö även för att få intervjua Helin och höra vad han ska åstadkomma där på SVT. Mm.
Har de släppt ett sista Mattsson Helin-avsnitt?
Det har i så fall gått mig förbi. Men det kan ju vara för att jag har legat lite i poddkoma och gjort andra grejer. Varit utan
jag tror inte de har gjort det. Det borde de göra ett sista.
Tror du inte att de väntar på att få ett namn på hans efterträdare? Att kanske, de vill gå ut med det och att de kanske vill vara först som att gå ut
eller
med det.
Eller så behövde också de en paus.
Ja, men vuxna karar.
Men det skulle de väl aldrig våga erkänna.
Nej, absolut inte. Det tror jag inte. Vi kan väl skicka dem en spa-kupong.
Det tycker jag.
Från Selma till exempel. Du Margret, det lider ju nästan mot sitt slut.
Jag vet, men jag känner att vi måste bara beröra faktumet att det är 1 april idag.
Ja.
För...
Har du smugit in något skämt nu?
Nej, jag har inte smugit in något skämt.
Inte jag heller.
Men jag måste säga att jag för första gången på flera år gick på ett av mediernas skämt.
Gjorde du det?
Alltså jag måste läsa upp det för att jag tycker det här är så jävla bra. Mm. Alltså man vet ju då som mediearbetare att så här, folk tar tillfället i akt att försöka lura sina läsare.
Ja. Ja, man läser ju med lite skarpare glasögon.
Okej, så här. Dagens Arena twittrar. Nyhet. Adelsson Liljeroth sponsrar Mats Edmans kontroversiella nyhetssajt.
Ja, ah, det låter ju helt rimligt.
Helt jävla fan.
Menar du
rimligt
att det är ett aprilskämt?
Det är ett aprilskämt.
Hur vet du det? Har de gått ut med att det är ett aprilskämt?
Det är ett aprilskämt.
Okej. Okay. Det var inte kul för det var för sannolikt. De kommer säkert göra om ett år också.
Alltså de har typ gett dem en idé nu.
Ja. Nej, det där var lite för close to home alltså.
Alltså, och jag tycker också att det var så jävla fucking bra.
Ja, just det är jättebra, att här, det är jättebra.
När man typ, alltså verkligen en artikel om hela liksom grejen och sen så här, här är en länk till Mats Edmans nya sajt, blubby.se. Och så klickar man och så står det detta i april.
Ah, vad bra.
Men jag kan inte fatta att jag gick på det.
Nej, men jag tycker det var inte dugg konstigt. Jag hade garanterat gått på det om inte du hade sagt det.
Ja, för fan.
Jag minns fortfarande någon gång när DN hade att det var en val i Strömmen och jag och hela min skola sprang ner. Och det stod massa andra stockholmare och vi blev gruvligt besvikna och vägrade gå hem trots att läraren sa att det var DNs aprilskämt. Så jag gillar ju sådana där det är lite såhär så konstigare land att man står ballong på kakstolen. Lite såhär töntigt. Just för att det finns risk att det annars kan vara man kan råka trampa lite fel om det är för mycket av en nyhetshändelse. Jag menar, vem fan vill ha liksom Putin invadera Baltikum som aprilskämt? Det får inte vara någonting som oroar läsarna. Det måste vara lite på antingen en sarkastisk eller på en over the top nivå tycker jag.
Har du lurat någon idag?
Oh ja, men jag har lurat.
Vill du berätta hur?
Jag lurade min mamma att det stod en björn i köket.
Nej,
hon skrek och ramlade nästan ner för trappan. Sen men det säger ju jag så barnslig april humor. Jag gjorde även en klassiker och lurade med föräldrar, kom ihåg när jag var 14 att jag var med barn.
Men den har jag också kört.
Den är ju grym alltså.
Ingen skulle, ingen skulle gå på det om jag lurade någon idag. Det skulle vara en jungfrufödsel.
Nej, men det är bara roligt. Jag tror faktiskt att jag lurade när jag gick i sexan. Okysst liksom.
Gud, fantastiskt.
Ja, sånt är grymt. Men vi kan väl, det är nästan, det här är lite kul att titta tycker jag på nästa avsnitt. Vad var det för bra aprilskämt också internationellt sett?
Visst.
För det är ju faktiskt en internationell helg där eller vad jag ska säga.
Precis.
Men du kommer inte till mig nästa vecka har jag
hört. Nej, det gör jag icke, men det är ju du.
Det gör jag, så jag vill gärna att folk ska komma och säga hej till mig.
Och, vill du det?
Nej, alltså inte bara hej. Men kom med bra idéer till podden. Kom med medieskvaller för tusan. Och kom och lyssna när jag ska ha en liten DJ-slot där under efterfesten. Och
det
hoppa
är jag
upp och ner.
Så ledsen över att missa.
Mm.
Jag önskar alltså dig all lycka till.
Ja, men du förstår ju pressen att det ska vara här vitsiga, medievinklade låtar. Men jag är kallsvettig redan.
Det kommer vara så kul.
Mm, jag har redan några bra på lur. Jag gillar att det är skön och bara, man får ta med sig CD-skivor och vinyl.
Du bara, perfekt, jag har vinyl.
Ja, tack, tanten blir så glad. Ja, nej, det blir nog på sticka. Men så vi får väl... kan väl ta bra uppsvep så kanske jag kommer hem med lite meggskvaller så
jag
kör vi igen
det
veckan efter för vi har sagt att vi kommer kanske podda så här, var tionde dag eller något, varannan vecka
exakt, ja, ska vi ska försöka göra varannan vecka nu så vi inte blir helt tokiga.
Jag tror att det blir bra och matnyttiga grejer.
Det tror jag med.
Tack
för att du har lyssnat. Vår hashtag är abpodd. Där kan du skicka ris och ros, men helst bara ros.
Ja, jag har ett eget Twitterkonto också.
Det har vi, du kan följa oss där. Man kan också mejla oss om man har liksom önskemål eller frågor eller what not. Mm. Nu återstår det bara för oss att säga, eller mig att säga tack till dig, Lisa.
Ja, men tack till dig, Margret. Fan, kul att du är igång. Mm.
Och lycka till på DJ-sättet.
Tack, ingen press.
Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.